A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
God natt och välkomna till Sova med Dan. Det finns ännu mer att säga om igelkottar och inte heller i det här avsnittet kommer jag göra några spexiga läten. Så om ni tyckte det var hemskt så slipper ni det här. I slutet av förra avsnittet började det gå dåligt för igelkottarna och vi var inne på att prata om sjukdomar som drabbar igelkottar. Och igelkottarna leder i stor utsträckning av parasiter. Vi pratar om endoparasiter i förra avsnittet, de som lever inuti igelkotten. Men igelkottar har även ektoparasiter, det vill säga parasiter som lever på igelkotten. Ektoparasiterna utgörs huvudsakligen av loppor som till exempel igelkottloppan Archaeopsylla erinaceae, också av fästingar och andra kvalster. Alltså igelkotten var en fiende till stjärtarna, men fästingarna ger sig på igelkotten. Allmänt gäller att igelkottar som lider av svält är känsligare mot parasiter än mätta individer. Hungriga igelkottar kan till och med dö av dessa snyltdjur. Bland infektionssjukdomar spelar salmonella en större roll. Och svenska forskare har också funnit att upp till 60% av igelkottarna bär på meticillinresistenta stafylokocker. Däremot drabbas igelkotten mycket sällan av rabies och den överför inte heller mul- och klövsjuka. Hur länge lever en igelkott? Vi vet inte. Hittills saknas den information som krävs för att ge ett tillfredsställande svar angående igelkottens livslängd. Det är bevisat att igelkottar i naturen har blivit 7 år gamla. I fångenskap har igelkottar nått en ålder på över 10 år. Däremot når bara ett litet fåtal av alla nyfödda ungar en liknande ålder. Det har visat sig att dödligheten hos unga igelkottar är mycket hög. Jag sa ju att igelkottsmamman sällan klarar av mer än 5 ungar. Men har hon 5 ungar så dör vanligtvis en unge innan den kan lämna boet. Om den har 10 ungar, nej, av 10 ungar överlever bara 1 eller 2 det första levnadsåret. Av de kvarvarande ungarna blir bara 50% äldre än 2 år. Men det finns ju ett djur, ett däggdjur, som alla djur, inklusive igelkottar, måste ha ett förhållande till. Och det är förstås det farligaste djuret på planeten jorden, människan. Det största hotet för igelkotten utgörs av förändringar i djurets levnadsområde som har åstadkommits av människan. Trots att de är En kulturföljare som drar viss nytta av människans förändring av naturen. I Tyskland dödas varje år 500 000 igelkottar på landets olika vägar. I flera regioner blev igelkotten sällsynt på grund av bebyggelse och lantbruksmetoder som kräver större ytor. Förstöringen av igelkottens habitat har även medfört isolering av de olika populationerna. Exempelvis kan igelkotten i ett visst område förekomma med flera exemplar, men den kommer inte åt att para sig med individer från ett område så nära som på andra sidan av en trafikled. Dessa grupper blir mindre friska och förlorar motstånd mot sjukdomar på grund av det uteblivna genutbytet. Populationerna blir på så sätt lätt offer för epidemier. Uppskattningar angående igelkottens bestånd saknas i de flesta europeiska länder. Alltså vi vet inte bara hur länge de lever, det vet vi inte, men vi vet inte heller hur många de är. IUCN listar inte igelkotten bland de hotade arterna, men djuret är rödlistat i olika europeiska stater eller delstater. IUCN är alltså the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. På svenska kallas den ofta Internationella Naturvårdsunionen. Det är ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och biologisk mångfald med över 1000 medlemsorganisationer. IUCN samordnar arbetet med att ta fram just rödlistan över hotade växt- och djurarter. Nu kommer vi till en intressant fråga om igelkottar. Vad betyder namnet? Man förstår ju lite grann hedgehog, kan man förstå. Men igelkott, det har ingenting med kottar att göra och det har ingenting med iglar att göra. Så varför heter den så? Det finns flera olika teorier om varför igelkottar heter igelkottar. Den första leden, igel, är troligtvis en germansk form av det grekiska ordet för djuret, ekinos. Eller kommer från det germanska ordet för spjutudd, ig, som är nära besläktat med grekiskans aikme. Den senare leden, kott, betecknade egentligen ett rundat föremål och även grunden till ordet katt, att jämföras med isländskans köttur. Så katt och kott är alltså besläktade ord. Så spjutudsboll kanske? I olika delar av Sverige har man förstås hittat på andra ord för igelkotten. Speciellt av någon anledning för kvinnliga igelkottar. I Närke kan man säga igelkottaso. Och mina dialektimiteringar är jag inte stolt över, så att förlåt mig för dem. I Värmland säger man ibland piggaso. Piggsvin förekommer över hela Sverige. På Gotland kan man för sig att kalla igelkotten för pinnsvin. Eller pinnegys, pinngalt eller pinngylta. I Götaland kan man säga pinnsvin. Men om det är en hona kan man säga pinso, pinnaso, pinneso, pennaso eller penneso. I Halland, Skåne och Östergötland kan man för sig att säga pinsugga. Har ni ett annat namn på igelkott så vill jag veta det, så berätta det för mig på Sormedans Facebook. Sagor, folktro och igelkotten som symbol är vår nästa rubrik. Igelkotten förekommer i olika sagor och i folktron hos olika folkslag. Ni har säkert hört sagan om haren och igelkotten från bröderna Grimms sagosamling. Där blir en hare överlistad på grund av att han inte kan skilja mellan en igelkotta av hankön och en igelkotta av honkön. Den här historien var till och med i Bamse. I konsten är igelkotten ofta en symbol för trygghet. I folktron betyder igelkotten ibland tur och ibland otur. I svensk folktro ansågs igelkotten vara lyckobringande. Bönderna ville därför gärna ha igelkottar på sin gård, för då växte det bättre på åkrarna och husdjuren mådde bra. Igelkotten vakar också över gårdens säkerhet, ungefär som en gårdstomte. Alla de här goda egenskaperna gjorde att man absolut inte fick döda en igelkott. Även hos Sinti och Romer anses igelkotten vara ett lyckodjur, enligt min källa Wikipedia. Udmurter betraktar däremot en död igelkott som ett tecken på annalkande död. I Nordtyskland har en uppfattning funnits att en igelkott i ladugården ger korna sjuka juver. Det kanske har att göra med om man trodde att igelkottarna snodde mjölk. Igelkotten är Gotlands landskapsdjur. Givetvis har igelkottarna råkat ut för människor som trodde att de var vandrande medicin. I Sverige använde man förr igelkottens taggar som bot mot tandvärk. Om man petade med en tagg på den verkande tanden skulle värken försvinna helt och direkt. Om jag har ont i tänderna, kom inte och peta mig med en igelkottstagg. Man betraktade också igelkottens fett som ett universalläkemedel. Och i igelkottens hjärta fanns en liten sten som skänkte evig hälsa. Det här kan ju inte vara en utbredd uppfattning, för då borde alla igelkottar ha dött och alla borde haft en sten som skänkte dem evig hälsa. I Frankrike användes tidigare igelkottens taggar i kärlekstrolldom. Jag hoppas man inte gick fram och stack den i folk tandkött, för det borde inte göra någon kär. Aska från brända igelkottar har använts för att motverka epilepsi, ödem, urininkontinens och olika hästsjukdomar. Det skedde även försök att hejda njurstenar med torkat igelkottsblod. Vi sa ju att igelkottens fett var ett universalläkemedel, men specifikt kunde man använda det mot benbrott och öppna sår. En blandning av fett från igelkott och rödräv på en pinne skulle samla husets loppor på ett begränsat ställe. Igelkottens lever utnyttjades som medicin mot njursjukdomar och kramp. Men inte nog. Människan har inte bara kört över igelkottarna, använt dem som medicin, utan de har givetvis också ätit igelkottar. I flera regioner i Europa använder eller har man använt igelkottens kött som mat. De inre organen avlägsnas vartefter ett skikt av fuktig lera fäst runt igelkotten som sen steks över öppen eld. Då torkar ju leran och efter att djuret har blivit grillat tar man bort den. Och då sitter alla taggar, alla 7500 taggarna, fast i leran. Om det var en riktigt stor igelkott. På 400-talet, alltså ungefär strax innan romarriket gick under, stod djuret på matsedeln hos just romarna. Finns det ett samband kanske? Under 1400-talet ingick djuret i det engelska köket. Nu kommer lite samhällsinformation. Ska man hjälpa en igelkott? I de flesta europeiska länder är det förbjudet att fånga eller döda igelkottar. Undantaget är sjuka och sårade igelkottar. Också undantaget unga osjälvständiga igelkottar som har förlorat sin mamma. Och igelkottar som lider av svält under sensommaren så att det är osannolikt att de överlever vinterhalvåret. Eftersom igelkotten använder så mycket av sin fettreserv under vintern så måste den ju väga en viss vikt. För att klara av vintern är väldigt vanligt att igelkottar dör i vinterdvalan. För personer som har mindre kännedom om igelkottar är det oftast svårt att bedöma om en igelkott är sjuk eller skadad, respektive om en unge redan är självständig eller inte. Om en igelkott under dagen vistas i ett oskyddat område är det inte självklart att igelkotten behöver hjälp. Oftast krävs längre observationer för att bedöma situationen rätt. Unga igelkottar behöver bara hjälp när de under högsommaren väger mindre än 200 gram och när de under loppet av en timme inte får sällskap av ett vuxet djur. I slutet av september ska en ung igelkott minst väga 450 gram. En lägre vikt är, enligt undersökningar gjorda av vår favoritexpert Pat Morris, ett säkert tecken på att igelkotten inte har någon chans att överleva vintern. Det är kört för den igelkotten. Bara under dessa förutsättningar är det rimligt att vårda igelkotten i sitt hem tills det under våren är möjligt att återlämna den till naturen. Man kan tala med en veterinär eller en hjälporganisation för igelkottar innan man inleder vården. Men kom ihåg, att i Sverige är förbjudet för privatpersoner att hålla ett vilt djur i mer än 48 timmar enligt Wikipedia. Igelkotten är inte heller något sällskapsdjur och det krävs kännedom om ämnet, det krävs tålamod och det kommer att kosta pengar att lyckas med uppgiften att rädda en igelkott. Information om vård av igelkottar hittas hos olika hjälporganisationer eller rådgivningsböcker. Och då ska jag avsluta med att prata om just vad finns det för bra igelkottsböcker. Pat Morris inledde då med The New Hedgehog, svårt att tala, The New Hedgehog Book från 1983, omtryckt 2006. Hans Berthold Stäubli skrev 1987 Handwörter Busch des Deutschen Aberglaubens, också ett viktigt verk för kunskapen om igelkottar. Nigel Reeves skrev 1994 Hedgehogs. Men igelkottar verkar populära i Tyskland. Susanne Struck skrev 1996 Die Ernährung des Igels. Och tyska böcker fortsatte komma. Michael Lohmann skrev 2001 Das praktische Igelbusch. Verhalten, Nahrung, Krankheiten, Schutz, Hilfe, Pflege, Übervintern. Utgiven på BLV förlag i München. Men det var här 2001 som Monika Neumeier inledde sin karriär som igelkottsförfattare. Hon gav 2001 ut Igel in unserem Garten, alltså igelkottar i din trädgård. Hon följde upp framgången i den boken 2006 när hon gav ut Das Igel Praxisbuch. Monika Neumeier verksam i Stuttgart. Men sen 2006 så känner inte Wikipedia till några bra igelkottsböcker. Det var liksom kronåret där. Det var då det kulminerade med både Monika Neumeiers bok och Pat Morris andra utgivning. Jag tänkte avsluta med att prata lite om de andra arterna av igelkottar. För det här är oerhört komplicerat. Så har ni inte somnat än. Olika arter av igelkottar, alltså mer än de vi har pratat om, förekommer nästan hela den gamla världen, med undantag för fjällområdena i Skandinavien och förstås de arktiska delarna av Ryssland och Finland. Underfamiljen igelkottar består alltså av 15 arter fördelade på 5 släkten. Vi pratar om Erisaneus, den största underfamiljen. Den innehåller då igelkott, östlig igelkott och Erinaceus amurensis och Erinaceus romanicus. Amurensis förekommer i östra Asien. Romanicus hittas mellan Centraleuropa och östra Sibirien. Men vi har alltså 4 andra släkten av igelkottar. Och nu ska vi prata helt kort om dem. Ett släkte är Atelerexis. Förekommer huvudsakligen i Afrika. Och i nära släkt med arterna i Erinaceus. Bland Atelerex, så uttalas det, förekommer afrikansk pygmeigelkott och Atelerex frontalis som lever i södra Afrika från Angola och Zimbabwe till Sydafrika. Här förekommer även spansk igelkott som av människan har förts in i Frankrike och Kanarierna anar en konflikt med våra igelkottar. Och sen har vi Atelerex skiateri som lever i norra Somalia. Den tredje släktet av igelkottar är Mesekinus som lever i centrala Asien. Det finns 2 underarter, eller arter. Fjärde släktet är långörade igelkottar. De finns från norra Afrika till Indien. Egyptisk långörad igelkott förekommer från Libyen och Egypten över Anatolien och den arabiska halvön till centrala Asien fram till Mongoliet. Och det andra släktet är Hemichinus collaris som lever i dalgången av floden Indus och angränsande områden i Pakistan och norra Indien. Det sista släktet bland igelkottar är Parrekinus som lever i torra habitat. 4 arter finns det där. Det är alltså öknigelkott, Parrekinus micropus som förekommer i Pakistan och nordvästra Indien, alltså det var en till, så öknigelkott var en och Parrekinus micropus var en annan. Sen har vi Parrekinus hypomelas som lever i Iran och Centralasien kring Aralsjön samt separata regioner vid Indus och på arabiska halvön. Parrekinus nudiventris finns i ett mindre område sydvästra Indien. Och det var allt jag hade att säga om igelkottar. Jag är lite nyfiken på vad ni tycker om en sån här serie avsnitt. Eller om jag ska försöka hålla varje avsnitt för sig. Det är ni som kan påverka det och det gör ni på Sova med Dans Facebook. Jag finns även på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Trippnaha för musiken ni hör i den här podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott!